With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det är en svår, eller kanske en lätt fråga, men den är svår att svara på.
Utvärderar frågan.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Gilleborg vid micken, och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst, som heter Moderna tider 4.0. Jag sitter mitt emot författaren. Välkommen Jonas Grafström.
Tack så hemskt mycket. Jag älskar att vara här. Det ska bli kul.
Och då tänker jag att vi börjar faktiskt med dig. Du får presentera dig lite grann.
Jag främst är väl forskare i nationalekonomi. Så halva min tid lägger på arbetsmarknad, som den här boken handlar om. Och andra halvan på miljöfrågor. Så jag disputerade i Luleå. Så jag höll på med teknikutveckling i den europeiska miljöenergisektorn. Sen före corona så veckopendlade jag till Oxford, så ett fellowship där. Men det gör jag inte längre, så nu veckopendlar jag väl till bageriet i Sundbyberg som bäst. Mm. Och så undervisar jag ibland i Luleå, kanske 1-2 kurser per år. Så, det är, så jag skulle säga, om man ska sammanfatta vad jag gör, så har allting väldigt mycket att göra med teknik. Det är egentligen det jag så här brinner för och tycker är jättespännande. Att, ja, men i nationalekonomin, om man tänker så här, vad som får ekonomin att växa, arbete, kapital, och så kommer man senare på att, ja, men tekniken är extremt viktig. Så jag har väl valt, ja, den lilla delen av nationalekonomin som jag brinner för. Så det har väl gjort jättelänge. Jag tror att ända sedan jag var barn fick en sån här bok, Teknikhistoria, och det var min favoritbok, en kursbok. jag var ett konstigt barn, tror jag.
Och den här boken, vill du säga någonting om, liksom, hur har den växt fram?
Det var en kompis som kom in med en utskriven rapport som från två Oxford-forskare, Benedict Frey och Osborne, jag kommer inte ihåg vad Osborne heter i förnamn. De hade kommit fram till att 47% av jobben skulle försvinna på grund av teknikutveckling. Och det kändes ju inte så bra för att när man var på väg in på arbetsmarknaden. Så det var, jag blev jättefascinerad just också för att jag är så fascinerad av teknik och det som hände där. Mm. Så det var där det började, och jag började samla på mig mycket material och tänkt. Jag skrev för lite olika tidningar, olika typer av texter, och det blev ofta med tekniktema också, för att jag håller på att doktorera om teknik. Och någonstans där så hade jag börjat, men jag har jättemycket material, så jag skulle kunna sätta ihop en bok kanske. Så då började jag sätta ihop de här olika texterna som är helt unconnected, kan man säga. Och det var en text, och då tänkte jag, men jag sätter mig och jobbar lite med den, så här, nästan terapeutiskt på sidan av. För när man skriver en avhandling, man är så fokuserad på någonting, så då vill man göra någonting annat när man kommer hem. Så då tyckte jag, ja, men det blir kul att skriva lite kreativt. Och jag kände att det här måste jag berätta om också, för att om jag blir rädd så kommer ju säkert en massa andra människor vara rädda. Men också, ju mer jag läste om arbetsmarknad och teknik, ju mindre rädd blev jag. Att jag tänkte, ja, men jag tror de har fel. 47% av jobben kommer inte försvinna. Jag tror knappt att några jobb kommer försvinna. Det är inte sagt att många inte kommer förlora jobbet, men det kommer växa fram nya jobb. Och jag känner att, ja, det här vill jag verkligen berätta, för att jag läser mycket historia, och människor som blir oroliga, speciellt jobben är ju så viktigt för många människors karaktär och självbild, och Ja, när du bad mig presentera mig så det, jag gled ju direkt in på jobbet. Så det är kanske inte så mycket om mig egentligen. Det är bara att det är sättet jag får pengar för. Men det är också en väldigt viktig del av ens sociala så här, i samhället.
Identitet.
Identitet. Det där blev det, ett långt svar.
Boken handlar ju just om jobb. Alltså, kommer jobb försvinna? Kommer nya jobb? Alltså digitaliseringen och teknikutvecklingen göra. För att när man läser bara Moderna Tider 4.0, det är inte direkt att man förstår exakt vad det handlar om.
Nej, nej, absolut. Det är en liten underrubrik så här, från, vad är det?
Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna.
Precis, jag tänkte att det kanske ska vara. Men, ja, det skulle vara något form av så här, försöka förklara vad det är. Men jag hoppades ändå att i Moderna Tider att referensen skulle gå hem hyggligt.
Ja, det kanske gör det i och för sig. Det vet jag inte.
Jag vet inte. Kanske blir, ibland blir man ju lite för inläst på någonting och tänker att det här är självklart.
Men det var ju intressant det där du sa om det. Alltså en startnyckel var då att du själv fick höra liksom att 47% av jobben kommer försvinna, enligt någon rapport. Och sen var det startnyckeln till att du började lite grann undersöka hur står det egentligen till. Men just den oron då, kring att det kommer försvinna jobb, vad utgick den studien från förresten? Vad var liksom det? Vad var underlaget kring det? Grunden till det?
Det var två Oxford-forskare som hade kollat på den amerikanska arbetsmarknaden och sen har de försökt mäta hur stor del av jobben kan digitaliseras. Och då tänkte de att om en tillräckligt stor del kan digitaliseras så kan det tas över av datorer. Mm. Speciellt när datorerna blir bättre och bättre varje år, så då blir de ju egentligen billigare och billigare. Så då blir det någonstans att man står och väger, ska vi ha en människa som gör det eller kan en dator lika gärna göra det? Och om en dator är billigare, då är det klart att de tar jobben. Och det man möjligen skulle kunna kritisera den här studien för var att de tänkte väl att det fanns en procentuell cut-off. Men jag skulle säga att många jobb, ja, även om du kan digitalisera 97% av jobbet, jag menar, är det bara de sista 3% kvar så det kanske inte går att digitalisera bara för det. Alltså att det finns fortfarande saker som människor är unika och kan göra. Tänk på, ja, om du tar upp en penna, det är extremt svårt för en dator, eller en dator, en robot att göra. Att det är så här, motoriken vi har i fingrarna är så pass finkänsliga att än är datorn inte där eller tar upp ett konstigt föremål på marken utan att förstöra det.
Men om vi kanske ska börja, liksom, om man börjar titta bakåt i tiden så här, som en grund. Vad har egentligen hänt och hur kan man liksom titta och diskutera just den här, det här området på om man tittar bakåt?
Så oftast när man pratar om det så brukar man gå tillbaka till industriella revolutionen och luddliterna. Det var ett gäng som var så här oroliga för att maskinerna, det var symaskiner, skulle ta deras jobb. Att de blev ersatta och delvis också ersatta av barnarbete. Så de gick och slog sönder de här maskinerna och det var ganska stora uppror i England. Och de hade egentligen inte fel per se. Så att det var, många av dem blev faktiskt ersatta under den här perioden av enklare arbetskraft och barn och en del mindre. Men man kan gå tillbaka ännu längre tid. Så här, Aristoteles skrev om det här lite grann. Så att han funderade på vad händer om lyrorna blir självspelande? Så men då kommer vi inte ha någonting att göra. Så det är en ganska lång diskussion. Och när jag har kollat på det här så har jag kollat på till exempel framsidor på olika tidningar. Så här, och Time Magazine har haft en framsida, i alla fall nästan varje årtionde har jag kunnat hitta ett exempel på där de säger att robotarna tar jobben på olika sätt. Alltså varje årtionde i 100 år har de gjort det. Och det var kul, det var till en tysk delegation så här, så då var jag och föreläste för dem, var inbjuden och pratade om just boken. Och då visade jag några bilder från Time Magazine och då efteråt visade de samma sak fast det tyska Der Spiegel. Och som sa samma sak, så här, fast lite olika år. Så här, fina bilder på robotar som lyfter iväg människor på olika sätt. Så det här har ju varit en ganska levande diskussion. Och jag tycker den verkar återkomma ungefär var tionde år.
Mm.
Eller, min bedömning i alla fall. Det ploppar upp, blir ganska stort ett tag. Och sen kommer man på att det är ju ganska lugnt. Och jag tror att varför det blir så stort är att det är ganska lätt att se jobben som försvinner. Men det är extremt svårt att se det som kommer växa fram.
Mm.
Att om man skulle säga för 10 år sedan, vad kommer man jobba med? Så kanske det inte hade varit självklart att säga att många ungdomar kommer jobba med sociala medier. Om man tänker att idag är ungefär 13 år sedan Steve Jobs lanserade smartphonen, vilket var en fantastisk innovation. Jag förstår inte hur vi klarar oss utan den tidigare. Men det är inte så länge vi haft bara möjlighet att navigera. Jag tänkte bara att för mig som norrlänning att ta mig hit till det vi spelar in vid Gullmarsplan, det hade varit helt omöjligt, tror jag, för ett gäng år sedan. Eller du har fått nog sitta och vänta någon timme medans, eller komma ut och hämta mig.
Men precis, och det är väl just det där hotet som gör att det hela tiden kommer tillbaka. Att det är någonting som vi människor är, ja, men som tas upp och i media och inte minst inom populärkulturen. Det nämner du också i boken, att det är så här populär. I filmer så kommer det, återkommer det ofta så här hotet från robotarna i framtiden. Terminator 2 och så vidare.
Ja, en fantastisk film och lite grann till och med Star Wars, Darth Vader också, en maskin, så bara inga känslor alls. Och ja, nu har det väl kommit lite nya olika AI-filmer. Jag tänker som Westworld och den här med, vad heter hon, Alice Vikander. Hon är en robot. Ja, de heter mycket AI och i slutet ser det ut som att människorna dör. Det är som kontentan av det vi ser. Och
men då, utöver den så att säga hotbilden som alltid lever, hur ser det ut om man tittar, har du tittat något bakåt rent så här statistiskt? Vad är det för yrken? Hur har det egentligen sett ut i verkligheten? Vad har försvunnit och vad har kommit? Och har folk blivit arbetslösa hittills på grund av det här?
Ja, delvis. Om vi tar lite närtid så har till exempel klassiska vitskjortejobb har försvunnit i ganska stor utsträckning. Ja, som jag har. Ja, man kallar det så här, blåskjortor, det var, eller det kanske amerikanska termer. Blåskjortor är de som jobbade i fabriken och vitskjortor de på kontoren. Och om vi kollar på banksektorn har ju den blivit enormt digitaliserad den senaste årtiondet, eller kanske 20 åren. Att det var en intressant intervju av den tidigare vdn på Swedbank som sa att ja, men de hade gjort sig av med en tredjedel av personalen de senaste 5 åren. Och de planerar att göra sig av med lika många till de kommande 5 åren. Och det här är inte ett dåligt företag, men de hade gått från 1000 kontor i början av 2000-talet ner till 294 stycken kontor. Så förut man hanterade ett bankärende var ju kanske att man gick in där och fyllde i en blankett och motsvarande. Men nu sker ju nästan allting är i mobilen. Så nu är en normal dataperson, förmodligen, eller en normal banktjänsteman jobbar nog med data på något sätt. Så där är ju ett område där extremt mycket jobb har försvunnit. Samma sak att i revisorbranschen har ju en hel del digitaliserat. Det är inte så här tanter som sitter med tusentals kvitton och fyller i saker för hand. Utan det är ja, datorerna klarar av det också. Men det har hänt mycket med industrin, där, i alla fall i Sverige har den krympt. Och delvis beror det också på att den har rört sig mot andra länder. Men det finns många exempel på jobb som har försvunnit men kanske blivit annorlunda. Om man tar bilen, innebar ju en ganska stor transformation om hur vi rör oss i samhället. Och tidigare så stod det ju droskor överallt på Stockholms gator. Enormt mycket hästar och ganska mycket så här hovslagare, det var ju ett typiskt manligt jobb. Men många av de här hovslagarna blev kanske plåtslagare i Volvo-fabrikerna. Så det är ju där är ett exempel på nästan allt som hade att göra med hästar försvann. Men de fick ju jobb någon annanstans. Och samma sak om du var droskförare kunde du bli busschaufför. Sen vet jag inte hur det är att köra häst. Så har jag inte provat, men jag tänker att det är ungefär som att hålla en ratt. Fast lite enkelt svårare.
Just vad det gäller den biten då så kan man ju säga att det har ju alla tider försvunnit jobb och tillkommit nya typer av jobb hela tiden. Rent apropå hovslagarna då är väl ett exempel på det. Det har ju liksom alltid varit så att jobb har försvunnit.
Jo, och om man tar i Norrland där jag är ifrån, det är ju många gamla sågverksstäder som har försvunnit också.
Ja.
Att det fanns så här, samhällen på tusentals människor som inte ens existerar längre, utan det krävdes enormt mycket människor i början av 1900-talet för att ta ner alla de här timmer, hugga ner, släpa det till en älv, kasta älven och sen försöka flotta ner det.
Mm.
Och nu kanske man gör det med en, så här, du far med en maskin som sågar ner, kvistar av, lägger på ett släp och sen får du dit du ska transportera det. Och ger det några års sikt så är det nog inte omöjligt att de som gör det här arbetet sitter på ett skönt kontor, kanske i Stockholm, Luleå eller var som helst, och styr det här som att det vore ett dataspel och maskinerna far omkring själva i skogen. Man behöver inte ens fara ut till dem på morgonen. Så det skulle det är också en så här, effektivisering, så vi får ut väldigt mycket mer trä fast det är väldigt mycket mindre människor som jobbar med att såga ner och transportera trä.
Men apropå då, om vi tar exempel med bankerna som har färre anställda i princip. Det låter ju väldigt negativt. Det låter ju som det går i linje med att få jobb försvinner.
Ja, ja det, absolut. Men jag skulle säga att tekniken har också gjort att banktjänsterna har blivit mer avancerade. Så att du behöver kanske ta en jättebank för att vara den enda aktören. Så det finns betydligt mer aktörer på bankmarknaden som ja, så här, småbankerna som hjälper oss att handla aktier mycket enklare. Det så här, fanns inte förut. Och när jag kollar på statistiken över bankföreningen, hur många, så här, med, ja, med hur många medlemsföretag och hur många anställda de har, så det är företag, antalet företag går upp och antalet anställda har faktiskt varit ganska konstant. Så det är snarare att de gör helt andra saker. Mm. Och sen kanske banksektorn har väl krympt lite grann, men det är ju också att det som händer är ju att ja, när antalet anställda blir färre så, och produkten blir bättre, så det blir egentligen ett större värde för oss som konsumenter som vi kanske betalar lite mindre för. Så pengarna har vi kvar, men vi använder dem ofta till någonting annat. Och vad det är, ja, det är en bra fråga, men om man tar som i Sverige de senaste 20 åren så har så här, restaurangbranschen ju växt enormt mycket, och det är ju förmodligen en konsekvens av att vi har betydligt mer pengar i plånboken.
Mm.
Så det är, ja, pengarna försvinner ju inte bara för att de anställda försvinner, utan det, vi använder dem till någonting annat ofta.
Men jag tycker det är en bra poäng som du sa, att man gör ju någonting annat. Jag tänkte också när jag läste boken att från istället för den här att man ska behöva kanske ha den här oron att jobb kommer försvinna, det kommer de ju delvis göra vissa jobb, men man kommer istället göra något annat. Precis som hovslagaren blir en plåtslagare, så kommer vi göra något, många gör något annat om 10, 20, 30 år.
Precis, och så på det sättet är jag, det är lite det som jag försöker säga med boken, att vi var inte jätteoroliga. Men sen, vi ska inte vara lugna heller, för att, ja, men bara för att överlag verkar gå bra, så är det inte säkert att det går bra för alla enskilda individer, utan några kommer ju definitivt få problem, så det är väl kanske de som måste vara lite vakna. För det kan ju vara att om man, ja, ens ganska unika färdigheter, det man är bra på, att det digitaliseras iväg, och så finns det ingen möjlighet att få ett liknande jobb någon annanstans, då har ju kanske jag ett problem. Samhället har ju blivit rikare, men om jag blir så hopplöst mycket fattigare, så där har vi ett problem.
Mm.
Och det tar längre tid nu att ställa om än vad det gjorde förut. Om man tar den klassiska svenska arbetsmarknadsmodellen, har ju gått ut länge på att nästan 100 år att ja, vi ska ha ganska höga medellöner, och det gör att lågproduktiva företag slås ut, det är tanken. Och då kommer vi omskola de som jobbade i de här lågproduktiva, att man kanske inte var så bra då, tänker vi. Och får dem att börja jobba i ett högproduktivt företag, och, så, och gör man den här resan under längre tid, så ja, då blir ju alla rikare. Men det var mycket enklare, ja, i alla fall för 100 år sedan, att omskola någon som kanske bar låda A till plats B och repeterade. De kanske fick en svetsutbildning på en månad, och då var de en, per definition en högproduktiv arbetare. Men nu om vi tänker att du är busschaufför och ja, Google tar ditt jobb på grund av att bussen blir självkörande, så kanske det är extremt svårt för dig att dels ta jobbet från någon som tog det. Så du kanske inte blir programmerare på Google på samma sätt som hovslagaren blev plåtslagare. Så där har vi ett unikt problem. Och ett annat problem är att teknikutvecklingen går enormt mycket fortare än vad vi har gjort någonsin tidigare i, ja, i historien. Även om det kanske inte känns så när man tittar ut. Men det är mer människor än någonsin forskar på olika projekt. Mer pengar sätts in i det, och ja, vi tar mer patent. Och ja, det rör sig väldigt fort, även om man kanske inte ser det.
Mm.
Alltid heller.
Mm. Nej, det där är precis. Det där är intressant, för det pratas ofta om att det går väldigt fort. Och sen ibland kan man tänka, men vad 17 går det så jäkla fort? Alltså för en själv som individ, man gör väl inte så mycket annorlunda nu som för ett år sedan egentligen.
Nej, det känns inte som det.
Nej.
I alla fall. Men om man ska säga på 10 år, så vilket inte heller så lång tid i ett människoliv. Eller för en så här, om man planerar sin utbildningshorisont, tänkte så här, från att man går ut gymnasiet sen när man är 18 tills man är 28. Det är inte en jättelång tid, men teknikutvecklingsmässigt så är det ju, ja, men då är det ju revolutionerande. Mm. Jag tänkte för 10 år sedan, självkörande bilar, men nej, smartphones, ja, för de som är allra rikast och häftigast. Och
jag tror att du nämner någonting med att 2007 så bland de största rikaste företagen så var det inga så här plattformsföretag med.
Nej, precis. Ingen Facebook, ingen LinkedIn och ingen Amazon. Det var oerhört. Oljebolag och några storbanker.
Sen har det möblerats om ganska kraftigt. Och vi har man liksom redan vant sig vid att de nya är de stora. Men de har inte varit under så lång tid alls.
Ja, precis. Jättarna som folk vill jobba för. Så var på Google, Amazon och Credit. Medan det kanske var för 13 år sedan var det Credit. Så var det på ett stort oljebolag, Statoil eller...
En intressant poäng som du också lyfter i boken är det här med att det är inte säkert heller att det blir att datorer eller robotar ersätter, utan det kan bli en komplettering i många fall till många jobb. Alltså det blir en komplettering till människan.
Jo.
Kan du inte berätta lite om det?
Ja, man ska, ett tidigt exempel var när datorerna gjorde inträde och man kunde göra lättare form av Excel när det kom. Det var faktiskt inte så många av de här som var bookkeepers, som jag kan heta, revisorer motsvarande i Sverige, som blev av med jobbet. Utan förut så satt de ju och sammanställde saker. Det tog enormt mycket tid. Men du kunde inte göra något analysarbete. Alltså det tog för mycket tid att sammanställa de här för hand. När Excel kom så då kan du börja göra analyser av olika scenarier. Om vi tvikar lite grann, om vi säljer 2-3% mer eller ändrar priset, vad händer då? Så de här människorna fick egentligen mer jobb och jobben blev mer avancerade. Så istället för att sitta där med miniräknare och slå in siffror och bara sammanställa och lämna in en rapport, så kunde du göra en analys också. Ja, men skulle vi inte kunna göra så här, den här produkten, om vi ändrar priset här så, ja, så här mycket förändras försäljningen. Så det är ett typiskt sätt där människa som är, ja, man kan fundera på olika scenarier för framtiden, kompletterades med en dator som kunde leverera de här uträkningarna sekundsnabbt. Det som kanske tog flera dagar att sitta och räkna på, som då så här, inte alls är värt det.
Mm.
Så det är ju en klar komplettering som gjorde att en hel yrkeskategori värderades upp ordentligt.
Just exempel på det, att det är inte så, bara för att det kommer in ny teknik så behöver inte jobbet försvinna. Det kan bli en komplettering. Inte istället för människan, utan det är tillsammans med i princip.
Ja, det blir tillsammans med människan och att, ja, det blir ett mer avancerat jobb så, och det blir mer värdefullt, och med det brukar ofta lönerna följa med.
Mm.
Så det är ju extremt positivt.
Mm, just det. I många fall då vägen framåt liksom, ett alternativ.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Något annat som jag har tänkt på, det är det här med... jag tycker att ibland så kan också ny teknik och ny utveckling, det blir lite en överskattning. Jag ska ta ett exempel. Ja. Ett exempel tycker jag är, heter en Siri, den här i iPhone, den här lilla, man kan säga
hej Siri och så ska den göra någonting.
Exakt, så, som när, när den kom så var det så här, wow, nu kommer det här. Sen känner jag känner inte en enda människa som använder det, för att det är liksom så här. Alltså det är en kul grej och tänker man, oj det här kommer, nu kommer vi aldrig mer slå in telefonnumret i mobilen. Men sen så blir det, nej, det där ville vi nog
inte använda. Nej, det är lite nästan så att jag har reklam på Spotify, jag betalar inte för Spotify för jag är lite slå. Ja. Men då är det ofta att någon försöker typ säga något till den här Siri och så blir det bara fel. Mm. Att de, alltså det är typ,
eller Google Home.
Google Home, alltså säger man något och så säger man något helt annat. Så.
Ja.
Så att det är, ja, men det hånas med det.
Ja, men ja, precis. Och min poäng är så här att jag tycker att många gånger också finns exempel på att ny Ja, men man ska ju inte överskatta att all ny robotteknik kommer liksom ta över, utan mycket så här, men vi människor vill inte ha vad som helst heller. Alltså allt vi vill också ha kvar det manuella, om man säger så då.
Ja,
förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis. Och ibland tror jag företagen tror att om det här ska bli häftigt, det är jättehäftigt, men nej, vi behövde det inte. För ofta, mycket av teknikutvecklingen och det företagen gör ger oss saker vi inte har någon aning om att vi vill ha. Så här, 30 år tillbaka så visste inte jag att jag ville ha en smartphone. Jag tyckte det funkar alldeles utmärkt med det här typ telefonen som man kunde tappa och så förstörde man asfalten. Ibland kommer, och vissa tekniker är ju också att när de lanseras så tror ju företagen att de är bra, men de är inte funktionsdugliga. Det tar ganska lång tid.
Mm.
Om man tar till exempel Amazon funderar på så här AI-mässigt att när de börjar känna folk tillräckligt väl och de bara ska skicka ut stora paket till dem med saker och så får man väl se vad behåller jag och skicka tillbaka det som är ja, som man inte vill ha. Men just nu, de är inte tillräckligt bra på att precisera.
Mm.
Så att nu har de räknat ut att om de ska skicka 20 produkter hem till dig valfria utifrån hur du handlar, så kanske du skulle behålla en eller två och skicka tillbaka 19, så det är ju helt klart inte värt det. Det skulle vara irriterande. Men det är inte omöjligt att om de 10 år att de har så här 19 av 20 av grejerna, det här behövde jag ju, det visste jag inte. Eller, och då behåller du, så då är ju tjänsten där. Men så länge tjänsten inte är tillräckligt bra, så då är den ju inte alls nödvändig. Så det kommer säkert tipping points också. Siri blir fungerande, men det är ju en enormt svår utmaning också att allas dialekter, att bara kunna få till att hon ska förstå svenska som ett litet randspråk.
Ja.
Så bara, och sen allas konstiga dialekter, jag förstår inte all svenska så här, i ärlighetens namn. Och ibland är jag glad när de så här textar vissa dialekter på Rapport och Aktuellt, typ Skåne. Men jag kan tänka mig också att min norrländska kanske inte är så förståelig för alla heller. Så det.
Nej, men det är samma sak som jag såg någonstans. Jag läste om så att man hade tagit fram någon robot som kunde blanda drinkar. Liksom, så tänker man, ska de ersätta en bartender? Men sen tänker man så, men det är kanske kul en gång. Men sen är det så här, men vem vill ha en så här robot som ger mig en... Man vill ju ha det mänskliga också.
Ja, jag funderar på, jag kommer inte ihåg om jag hade det i boken eller om det ströks. Nej, jag tror det kanske åkte ut i redigeringen. Så hade jag ett exempel på det, att vissa kryssningsfartyg hade installerat robotar. Och det tänker jag, det är för- och nackdelar. Alltså det är, förmodligen får du bättre drinkar. Alltså det är, om du ska optimera en process och den kan göra det, så ja, det blir en bättre drink. Och ja, man behöver inte stå där och försöka muskla sig fram till baren och försöka vinka och typ så är några säger jag får som jag vill beställa någonting, vilket är bra, så då får jag inte dricka så mycket. Men då tänker jag, den skulle i alla fall vara rättvis mot mig så här. Och kanske lite snabbare, den kommer inte stå och kasta flaskor och styla. Men jag tror också att det är ganska trevligt också att prata med en bartender, speciellt när man är utomlands och det är lite folk i bar, man bara står där och hänger och slår tid och. Så det är ju en upplevelse där man gärna har en människa. Men om man bara ska plocka upp två snabba drinkar och gå tillbaka till sina kompisar, då vill man kanske ha en, att det bara kommer ner två glas. Man klickar in två glas, kommer ner, färdigblandade och så går man.
Du har faktiskt med det exemplet i boken. Men just att jag tänker att min poäng är att är även jobb där man skulle då kunna ha robotar, så tror jag att någonstans att vi... Ja, precis som Siri, det är så här kul en gång, men sen återgår man till något man av någon annan anledning, så gillar man inte allt med robotar heller liksom.
Nej, jag tycker de är ju lite läskiga, lite opersonliga och
ja, precis.
Jag tycker alltså, i många filmer man ser när en robot går omkring och städar eller gör så, alltså när de är lite så här människoliknande, de är ju typ läskiga. Alltså, det är lite som sådana här dockor som vissa samlar på sig, porslinsdockor. Jag tycker alltid det är läskigt att gå in i mörka rum med sådana.
Men om man tittar på framåt i tiden och kanske lite grann så här, vilka områden, vilka yrken så där är det som kommer att avvecklas eller utvecklas? Eller?
Ja, just nu i alla fall, det vi ser internationellt är att vi skulle kunna säga medeljobben försvinner, medan de lite mer lättare, alltså låglönejobben och de mer avancerade jobben växer till. Den här processen har vi inte sett i Sverige än. I alla fall jag skulle vilja säga att det är debatt mellan forskare som är betydligt mer insatta i svenska arbetsmarknadsekonomin än vad jag är, som har lite olika åsikter. Jag försöker presentera båda i boken. Men det här, bara för att det inte sker än i Sverige, så betyder det inte att det inte kan ske. Men vad det här har i alla fall betytt är att ja, men så här, kanske jobben lite i mitten. De är inte jätteavancerade, men de är inte jätteenkla heller. Ja, typ som att sitta i bankkontoret. Att det internationellt sett har minskat mycket. Alltså den klassiska medelklassen. Medan ja, så här lättare servicejobb har växt fram. Och en hel del mer avancerade, extremt välbetalda jobb har växt fram. Så det vi ser nu är väl en form av polarisering i världen på arbetsmarknaden. Och det är inte jättepositivt. Eller jag kanske skulle kunna vara värderingsfri i det, men om man ser historiskt sett så har det hänt ett par gånger, ofta i teknikskiften, att ja, de som har varit den stabila medelklassen har försvunnit. Om man tar på 30-talet så försvann ganska stor del av så här, tyska småbönderna, småbrukare, så de som hade små affärer och som var hantverkare av enklare så blev ersatta av lite större fabriker och stor jordbruk och lite större affärer. Och det blev ju extremt negativa effekter av det i Tyskland. Så är det där.
Mm.
Men samma sak har man sett i andra, som i Frankrike och ja, delvis i USA, när så här, andra vågor av teknikutveckling har ersatt folk, så har det också blivit en hel del social oro.
Ja, det är lite som det varit med Trump och USA och stora delar av arbetsmarknaden där.
Ja, att många argumenterar att ja, men, så här, varför han blir vald kanske inte just löftet om att framtiden kommer bli bättre för mig, så om man är Trump-röstare, utan snarare att han kan frysa det, och det är gott nog. Så att, ja, men så länge jag behåller min sociala status, min identitet och mina pengar, ja, resten av landet kanske inte växer så mycket, men vad spelar det mig för roll om BNP växer, om inte jag får ta del av det?
Mm.
Och jag tror att många har de senaste 10 år, ända sedan finanskrisen och kanske tidigare än det, känns ganska hotad. Om man tar den amerikanska bilindustrin, så att en typiskt manligt mellanvästern jobb där Trump vann ganska många val. De tjänade, tror jag var, jag läste en bok som heter Janetville, så då var väl lönen $30-35 redan tidigt 2000-tal. Och efter finanskrisen, när de blev av med jobben på de stora GM och Ford-fabrikerna, så gick de ner till jobb som kanske betalade $10-15. Så att många familjer fick en halvering av sin lön. Så
alltså $10-15 i timmen? Eller?
Precis, att de kanske jobbade som vakt på det lokala häktet eller fick en jobb på någon så här enkel fabrik. Så ja, det är många som hade enormt välbetalda jobb med den tidens mått mätt, som var ganska så här vanliga familjefäder och familjemammor, och som nu är, ja, nu är det ingenting. Jag kanske får ta 2 jobb för att få det här att gå ihop, och fortfarande inte lika mycket pengar. Mm. Det är ju...
Men precis, så att historiskt så har man sett, man kan ha sett sådana skiften som har med teknikutveckling att göra, när jobb försvinner då i så här volym.
Jo, ja, det verkar ofta, det man såg också att Trump-röstandet verkade inte förklaras av globaliseringen, utan snarare var det, om man kollar på var så hade det växt fram antal industrirobotar.
Mm.
Har vissa, några forskare kommit fram till att den mycket bättre prox, alltså, som mycket bättre visar var vi skulle kunna förvänta oss Trump-röster 2016.
Mm.
Så det är att de är ersatta, kanske inte outsourcade.
Jag tänkte, du nämner ju ett exempel med så här, taxi och Uber. Och det var väl även en debatt i Sverige mycket när Uber kom. Just jag tycker det är ett intressant exempel på en ny teknik utmanar.
Det som händer med Uber är att det gör det lättare att åka taxi och billigare. Och så blir det lättare och billigare, så ja, då blir det egentligen mer människor som efterfrågar tjänsten. Men ja, det kan ju mycket möjligt. Det har ju drivit ner lönerna och intjäningen för taxiföretagen, speciellt när ja, det inte har varit, att det har varit ganska begränsat med antalet taxiföretag. Så ju mer begränsat antalet företag det är, då kan man sätta ett högre pris på det. Och Uber gjorde att vem som helst som hade en bil kunde köra kunder. Så det är för konsumenterna blir jättebra. Så här, för att kan åka mycket, behöver inte vänta. Och det blir billigt. Men för de som tidigare var i branschen är det ju en jättestor pengarförlust.
Mm.
Speciellt om man tar som exemplet i New York, där det var begränsat hur många taxibilar som fanns. Då kunde man köpa en så här medaljong för att ha rätt att köra taxi. Eftersom de var så extremt begränsade och det blev inte så många fler, oavsett när, så här, om 1 miljon fler invånare flyttade in i New York, så blev det inte fler. Så de här medaljongerna var ju värd flera $100,000 och vissa såldes för över 1 miljon. Och sen när Uber kom, då är de inte värda någonting längre egentligen.
Ja, för då kunde man köra utan en sån.
Yes. Så det är ju, då förstår man att de blir väldigt arga. Och ja.
Ja.
Så, eller i London-taxin. Så att för att tidigare bli taxichaufför i London så krävde det sig enormt svåra prov. Du skulle egentligen i princip kunna alla gator.
Mm.
Och så det är ju en sak du pluggade i flera år och fick träna för. Så en viktig kunskap. Men ja, när vem som helst kan, ja, dels så jag har en GPS eller bara kan ta och köra. Så ja, då är ju den här motsvarande universitetsutbildning i Londons gator värdelös. Så det är ju...
Spännande exempel om man skulle se då till över tid vad utfallet har blivit just med eftersom när det kommer något nytt då, om man backar i tiden, så blir ju först oro att nej, nu kommer det någonting här som liksom tar bort
och de är oreglerade och ja, skurkar och hur kan de ha det så billigt?
Exakt, men vad sen slutresultatet kan bli av en sån digitalisering om man modernisering av ett yrke. Men
som för överlag för konsumenten blir det ju ofta bättre. Men för de som höll på med det här så de kan ju definitivt säga att det blev sämre för dem.
Mm.
Och ja, de är väl ofta högljuddare. Alltså det är ju en som ganska liten andel som blir drabbade, men de kan ju skrika mycket så här, och pusha på, medan vi andra är ju inte jättebrydda eller beredda att försvara taxichaufförer. Så det är väl men klassiskt så där politisk ekonomiproblem, att om du är en ganska liten intressegrupp så kan du liksom lobba för att få kanske subventioner på dina potatisar. Och för dig och mig som vanlig medborgare, men det kanske är en krona hit eller dit i skattepengar, så jag skulle inte gå upp och demonstrera för det. Så det är ingen, den stora massan bryr sig inte. Men den här lilla massan, får de igenom subventioner kanske de får flera miljoner på bankkontot. Så det är ju extremt värt, för de måste rida om det.
Precis. Har du fler exempel på där ny teknik har kommit in och först skapat oro men sen lett till någonting att liksom, det faktiskt blir ett bra, ett positivt slutresultat i som helhet?
Så här, klassisk teknik, förändringsgrej var ju videovåldet och en så stor fråga på 80-talet när de här bandspelarna kom. Och det då var ju alla rädda för att skulle någon se Motorsågsmassakern så skulle de bli mördare. Men ja, så folk var ju extremt rädda för videobandspelare, så tappade ju kontrollen helt så här, vad folk kunde se. Men det innebar ju så här, på längre sikt att det fick ju en enormt mycket större marknad för filmmediet. Att det var inte bara att så här, enda gången man kunde se en film var de här månaderna de gick på bio, utan då kunde man sälja samma produkt flera gånger och du kanske ville se den här bra filmen 10 år senare.
Mm.
Så det är ju egentligen att det är en teknikgrej som skapar en enorm rädsla, men sen kommer man på, men det här är ju jättebra så här, egentligen. Det skapar ju enormt mycket jobb.
För jag menar, vad man kan vara säker på när man tittar i backspegeln, det är att vi någonstans vänjer oss och det kommer uppkomma liksom nya, alltså människan som grupp kommer hitta nya lösningar och det uppkommer nya jobb någonstans.
Ja, och runt de här nya sakerna. Man tar, tågen var ju också extremt ifrågasatta i början, för att man var rädd för att om en människa rör sig mer än 15-20 km i timmen så skulle man bli galen, trodde man. Att det rör sig för fort så hjärnan skulle inte kunna hantera alla de här sinnesintrycken. Så det var folk som demonstrerade och stod i vägen för tågen för att så här, rädda människoliv.
Mm.
Men nu åker vi tåg. Så här. Det är ingen fara. Samma sak tror jag med bilen också, att man var rädd för.
Ja.
Så här, går det för fort? Så bara, vad gör det med vårt samhälle?
Om man tänker som individ, hur ska man tänka kring kanske sitt egna jobb eller karriär om man är orolig? Vad, kompetensmässigt och yrkesmässigt?
Ja, så här, först och främst så bör man tänka på att så tiden i arbetslivet kan vi nog förvänta oss blir längre. Något som är extremt positivt, att till exempel sen jag föddes så har förväntade livslängden i landet gått upp med 7 år. Och den kommer nog hinna på de närmaste 30 åren gå upp lite till. Så här, corona är väl ett litet avbräck, men så här, det kommer gå upp. Men det här innebär ju också att vi kommer behöva jobba längre. När svenska pensionssystemet konstruerades och man satte det till 65 år så var den förväntade livslängden 62. Så det var ett helt annat system. Så vi väntade att du kommer vara längre på arbetsmarknaden. Och det betyder att de skills som jag lär mig idag kommer nog inte vara lika värdefulla om 50 år. Jag tänker att om du går ut i arbetslivet när du är 20 och kanske så här, om förhoppningsvis får jag väl gå i pension när jag är 70. Men 50 år, om vi går 50 år tillbaka i tiden så är det så här, första gången människan landade på månen. Från det tills idag. På att ungefär det är tänkt att det är ditt arbetsliv. Och ja, så här, när man landade på månen så hade datakraften större i din mobiltelefon. Det är så här, 100-fald bättre. Så det kommer ju hända extremt mycket. Och om man tar så här, från... ja, när jag slutade, ja, men så här, när man slutar gymnasiet till man är 30, det är inte så länge, men det är en extremt lång teknikutvecklingshorisont. Det är tiden så här, smartphones har funnits på planeten på något sätt. Så mitt tips skulle vara att försök byta jobb hyggligt ofta. Och det är väl ofta för att ja, men så här, första dagen på jobbet så känner man att man kanske är nya kid in school, att man kommer dit och bara, hej, jag är Jonas, jag kan ingenting så här. Och efter några år så har du koll. Alltså du är rutinerad, men det är också, alltså det betyder att du lär dig ganska mycket på jobbet. Så, men efter ett tag, ja, du kommer platåa, kommer du nog känna efter ett tag. Alltså, om man inte har lärt sig någonting nytt på flera år, det är inte bra. Så då har du försökt ha ett nytt jobb. Du kommer att bli ändå så här, nya barnet i skolan och lära nya saker. Men då har du mest troligt mer det här från gamla jobbet, men sen adderar du till en helt ny nivå. Så det är ju som att sätta till, ja, då har du två ben att stå på. För det skulle vara, ja, men dåligt om, men tänk att du är kvar på ditt gamla jobb jättelänge, du lär dig ingenting nytt på lång tid och så försvinner det där och skulle försöka söka jobb. Men det, ja, den här skillen kanske inte är så värdefull längre på arbetsmarknaden, så du måste addera på nya saker hela tiden. Och ja, man har väl också ett eget ansvar kanske själv hemma och försöka läsa på och hitta nya intressen och se hur kan jag bli på något sätt oumbärlig på jobbet. Så här, vad är det som ingen gör som skulle kunna vara bra om någon gjorde, ja, men då kanske jag lär mig det. Så det är så här, skapa ett värde som ingen annan gör, så då är du ju de facto bäst på någonting.
Jag blev glad när jag läste det också, det du skrev kring liksom att inlärning och alltså att ta till sig nya saker, det är väl någonting som jag jobbar med och förespråkar, inte minst med podden. Det är väl därför jag gör podden,
jo, för
att jag tycker att det är viktigt att sprida och att det är kul att lära sig någonstans. Men just att den att kanske bli en person som lär sig nytt, för att i yrkeslivet så kommer man, det är väl det också du trycker på, att man kanske kommer behöva jobba med något nytt och annat, så då måste man få liksom en inlärningsvana. Är det något annat liksom inför framtiden, finns det några rekommendationer kring till den som lyssnar, hur man kan tänka kring området?
Ja, men om man vill vara kvar på arbetsmarknaden, försök lösa problem. Alltså det är ju, mycket av det som blir mer värdefullt är ju det som inte är standardiserat. Ju mer standardiserat det är, ju större chans är att en robot kan göra det. Men sådär unika problem som kanske ingen någonsin har sett förut, kan du lösa det? Det är ju enormt värdefullt.
Alltså yrkesgrupper där problemlösning är en del av jobbet.
Precis.
Mm.
Och ja, men sen kanske allmänt arbetsmarknadstips kan väl vara att försöka ta sig in på ett arbete där du kan använda det du gör flera gånger. Tänkte jag, i alla fall om man vill tjäna pengar. Om man tar en busschaufför kan ju bara köra mellan plats A och B och så får man betalt för den här tiden. Medan kanske någon som jobbar i kunskapsekonomin som mig själv kan skriva en sak, få betalt för det, men sen kanske något år senare återanvända ganska mycket av materialet.
Mm.
Så att, ja, skulle kunna tänka mig att utifrån så här boken skulle jag nog kunna skriva en krönika genom att bara ta ut några sidor och bara yxa bort det. Så det som jag kanske skulle få betalt för en dags arbete är kanske egentligen bara 20 minuter för mig. Så det är väl så här, om man kan så skulle jag nog försöka ta mig till ett arbete där mitt arbete kan värderas många gånger om.
Just det. Dubbleras eller tryckas upp.
Tryckas upp och så här, omformuleras och säljas till olika kunder. Och...
ja, precis. Om man lyssnar på det här och kanske vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det?
Ja, det är enkelt. Det är så här, googla Jonas Grafström och då kommer man nog kunna hitta min mail på till exempel Ratio. Det finns någon till på Karolinska institutet, men då mailar man KI så tror jag man får nog bra medicinsvar, men kanske inte så mycket forskare. Så den ser ut att vara forskare i miljö eller arbetsmarknad, det är
du.
Mest troligt jag.
Jaha, det finns en annan Jonas Grafström på...
Ja, det gör det.
Så jaha, okej.
Okay. Han disputerar också ungefär samtidigt som mig. Fast han är på. Det verkar vara medicin, det verkar mycket mer avancerat än vad jag gör. Så.
Tack för att du var med.
Ja, tack själv, det var superkul.
Thank you. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.